Det ni hörde var ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart.
Den som sätter fart på dagens sommar är Kjell Andersson.
Hej, det är jag som heter Kjell Andersson och idag som ska hålla sommarpratet i Tyresö närradio. Kanske ni undrar vem jag är. Jag är i alla fall en nybliven pensionär och tänkte berätta lite grann framförallt om den barndom jag har haft, alltså tidigt 50-tal, där jag kommer ihåg rätt mycket. Och sen så får vi se allt eftersom vi kommer fram till min pensionärstid, vad som har hänt i mitt lilla liv då. 1946, då såg jag dagens ljus i Borås, textilstaden. Jag föddes på en söndag och det kan man säga eftersom söndagar betraktas som att vara en turdag. Att det är någonting som har varit riktigt för mig. Jag har haft en verklig tur i hela livet. Och då tänkte jag i alla fall att jag ska berätta om min familj. Så är det så att min mamma Hilda, hon födde 9 barn mellan 1937 och 1949. Och jag kom som nummer 7. Och 2 av mina syskon hann jag aldrig träffa. En dog tidigare än jag föddes och en dog precis när jag var relativt nyfödd. Men vi blev i alla fall 7 kvar som då har haft en fantastisk tid. Vi var 5 grabbar och vi 2 tjejer. Pappa John, som var en av mina idoler, han dog dessvärre redan 1983. Men han hann med mycket under den tiden som vi var tillsammans. Pappa, han jobbade väldigt mycket. Han jobbade dubbla skift för att få ekonomin att gå ihop. Och det gjorde han väldigt bra, kan man säga, därför att när han kom hem så var vi barn dödstysta, för vi visste att vi skulle alltid ta hänsyn till John, att han fick vila så att han orkade med nästa skift. Och det fungerade bra. Vi hade faktiskt ett eget hus, ett egna hem som barnrika familjer hade i det område som vi bodde. Det var hela 54 kvadratmeter. Och det var ju stort, minst nu tyckte mamma Hilda det. Mamma tänkte, hon hade kommit från 18-20 kvadratmeter på en stadsdel i Borås. Och sen kom hon till det här nya huset 1943 och det är sånt som jag berättas med mig. Och hon sa, men John, tänk vad fantastiskt. Det är ju vad garderober vi har fått. Och då kan jag säga, vi som idag har det väldigt mycket bättre och mycket större. Det var en dubbel garderob och så var det en städskrubb. Det var hela, mamma tyckte att det var fantastiskt att få detta. Och redan på den tiden så fanns det ju 4 eller 5 barn i familjen. I alla fall så var det ju lite trångt ibland. Vi grabbar 5 stycken, vi bodde i 8 kvadratmeter. Och det gick bra. Ett problem var i alla fall för mig, det var att jag gillade att läsa rätt så tidigt. Och då eftersom min äldsta bror Bosse hade börjat jobba så skulle han ju natt sova när han kom hem och då fick ju inte vi ha tänt ljuset. Så då var jag tvungen att gå ut och klippa till gatlyktan så att det blev lite ljus i rummet. Och då låg man och läste de här lilla pip på De sju haven bland annat. Och det var lite Gösta Knutsson med Pelle Svanslös och sånt där. Det var mina första böcker. Även Pippi Långström tror jag var med i det tidigt stadiet. Men det gick i alla fall bra. Vi samsades bra på de här 8 kvadratmeterna vi grabbar. Men det blev väl i alla fall så att många nätter så flyttade vi oss från det här rummet så länge vi var relativt små. Och då hamnade vi i mammas och pappas lilla soffa som inte var allt för stor utan den var trång. Men vi fick plats där. Det kunde ligga 5-6 stycken där på morgonen när man vaknade om man inte hade varit uppe på natten. Uppe på natten, det fick man vara ibland när man var dålig. Och vem var det då som höll handen för pannan? Jo, det gjorde ju mamma. Det var hon fantastisk på. Det var helt säkert, mådde man illa för att man hade ätit något olämpligt, så fanns hon alltid där. var man lite dålig på dagen och var tvungen att vara hemma från skolan, så är det kul att säga att mamma var ju också lite psykolog, för hon sa: Idag Kjell, så ska du få något riktigt, riktigt gott. Du ska få någonting som heter silverte. Silverte, det kanske alla vet vad det är för någonting. Jag vet i alla fall att det är socker med vatten. Varmt vatten och socker. Och då tyckte jag att det var fantastiskt. Att få en sån fin grej, silverte, det lät fantastiskt. Och det gick hur bra som helst. Pappa som då jobbade mycket men ändå låg i den här soffan, han tyckte att han själv var fantastiskt och mycket beläst, som många av oss syskon också var. Men det berodde ju på att när vi låg så många i den här soffan så tryckte vi upp han i bokhyllan. Och då sa farsan, det finns nog ingen i Sverige som är så beläst som jag, med tanke på att jag har legat i bokhyllan halva mitt liv. I alla fall så är det så kul att berätta om min barndom, för att vi fick lära oss väldigt tidigt i vår familj att ta hand om varann. Och det var naturligtvis mamma och pappa som sa att den som är äldst tar hand om den som är näst äldst och så vidare. Så vi hade alltid någon som var yngre, utom lillebrorsan som hade lite bättre än oss andra. Men så skulle det vara om man är minst. Men det innebar ju också att det var ju en trygghet för mamma och pappa som kanske inte alltid kunde se efter oss. Att det fanns alltid någon vuxen som tittade till oss. Det är lite grann om det som var hemma, och i alla fall så känns det som en fantastisk uppväxttid. När man gick i skolan så var det ju skönt att veta att mamma alltid var hemma. Mamma som lagade all maten och gjorde god mat. Och alla, det var omvittnat även bland mina kamrater och kompisar att Hilda, hon kunde verkligen göra god mat. Leverstuvningen var den godaste som fanns, och Hildas bullar, så det var också fantastiskt. Och hon var alltid på plats. 5 kilo potatis blev det varje gång vi åt. Och klart att vi var många grabbar i uppväxtåldern, och många tyckte att det var fantastiskt att äta. Och det var inte så mycket sovel, utan det var mest potatis och sås. Och det dög gott hos oss. Vi var inte vana med någonting annat, och det fungerade jättebra. Så det kändes bra. Hur det var i alla fall, så när man blev lite äldre, vi var ju tvungna att bidra till försörjningen. Vi gjorde ju åt mycket, det skulle ju finnas kläder och allting. Så att när jag var 9 år så började jag jobba. Och då gjorde jag efter skolan att jag delade ut en tidning som heter Västgötademokraten. Den var en eftermiddagstidning. Och direkt efter skolan så var det ingenting annat som gällde utan att gå och dela ut den här tidningen. Det tog en timme på ett affär, men det var ett gott tillskott i familjens ekonomi. Och det var ingenting som jag var ensam om, utan alla vi syskon fick gå samma väg och dela ut den här tidningen ifrån tidig ålder. Så det kändes himla bra. När jag sen hade delat ut tidningen, så var mitt största intresse fotboll, sommar och höst och vår. Då var det bara fotboll som gällde för mig. På vintertid så var det väl mest bordtennis som var, och det var rätt så typiskt för den där trakten kring Borås, därför att det fanns många kända spelare både inom fotbollen och inom bordtennisen som gjorde att man hade idoler som man såg upp till, och därav att jag tyckte det var kul och att jag hade syskon som också tyckte att det var trevligt att spela, framförallt min äldsta bror. Pappa var kul på så sätt att han som var min idol, och egentligen är fortfarande min idol även om han inte är i livet längre. Men han sa till oss ungar, kom ihåg ungar. När ni blir äldre så är det inte helt omöjligt att det kanske går dåligt för någon. Någon som kanske har lite otur på någonting. Och då var han allvarlig. Men sen sken han upp som en sol, som han kunde göra på sitt speciella sätt. Och då sa han, det är egentligen inte så stort problem. Därför att om det är någon som har problem, då vet ni andra, då ställer ni upp. Det var Jons tanke och hans lilla försäkring också om att vi skulle ha det bra. Så att han hade många sådana visdomsord. Och ett annat som jag heller inte glömmer och som jag använder mig mycket av idag, det är att han sa att när du unnar dig något gott, då ska du veta att du har förtjänat det. Tänk på det. Har du gjort en bra insats, exempelvis när du har gått ut med tidningarna, eller du har gjort någonting annat, du kanske har hjälpt grannen med någonting, eller du har gått och handlat eller något enkelt, då kan du unna dig något gott och då ska du känna att du är värd det. Det var någonting som jag tycker är bra och som jag tror att alla skulle ha nytta av att tänka på. Ja, 50-talet. Nu ni som är äldre som lyssnar på den här fantastiska Tyresö närradio kommer väl ihåg Snurran. Snurran där man kunde höra just Gösta Knutsson. Han läste om Pelle Svanslös. Där satt vi som klistrade hela familjen. Och det gjorde alla andra familjer också. Så det var lite kul för att då kunde man ju naturligtvis prata om det nästa dag. Lite skillnad mot idag när det är så mycket program som man får bara tur att man hört på samma eller sett på samma. Men det lyssnar vi på. Vi lyssnade på Frukostklubben varje morgon klockan 7 på lördagar. Och så att det missar man ju aldrig. Och då var det ju en kille som heter Sigge Fürst och det var en kille som heter Kaffe Petter. Som man alltid pratade om och så var det något så underhållningssång och sånt där. Men alla hörde på det och det gjorde ju att man som sagt hade någonting att prata om när man sen möttes ute i vardagen. Jazz med Claes Dahlgren. Det tyckte jag var kul. Och det var inte sent på kvällen. Men det var lite senare. Då är vi lite slutet 50-tal. Likväl som att jag då kunde lyssna på ett barnprogram som heter Nicky Lilltroll. Motha, motha, alla mänsterbron. Nyssar berätta. Så lät det. Och det har jag berättat för mina barn. Och förhoppningsvis berättar de för sina barn. Om denna fantastiska barnserie på radio. Min äldsta bror, Bosse. Vad gjorde han? Jo, han var ju den som började jobba först. Han var då 16-17 år när han började jobba. Och bland det första han köpte var en radiogrammofon som hette Kungs. Och jag kommer bara ihåg att vi hade tre skivor i vår familj. Den ena skivan var med Gunde Johansson. Och den var Torparevisan. Och den känner kanske också igen, för den är uppråkad nu för tiden och då är, låter den så här någonting. Jag ligger på soffan för så ska det vara. Åhå, ja, ja, åhå, ja, ja. Och så vidare. Den tyckte jag var fantastisk. Så den hade jag med mig till skolan när alla andra hade med sig rockskivor med Elvis Presley och Steel, Tommy Steel heter han. Så hade jag med mig Torparevisan och det var toppen för mig. Jag tyckte det var bättre än någonting annat. Men vi hade andra skivor också. Vi hade Delta Rhythm Boys som sjöng Flickorna i Småland, Tre trallande jäntor på sin härliga amerikanska accent. Och sen tror jag att det var någon Bosse hade köpt någon jazzskiva om det var Stan Getz eller något sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg det nu, men kom si kom sa. Nu tycker jag det är dags för lite musik. Och då spelar vi, tycker jag, Flickorna i Småland, för det vill jag ge som en hyllning till min mamma som kom just från Småland.
På linan röda tubor och på vilande mor. Där fyrde skuggen så sa Susilul och Susilul. Där kan du se dem en och stundan två och två. På linan röda tubor komma dansande på tå.
Det är flickorna i Småland.
Det är flickorna som varm och blom och lia och pion.
Ja, det är flickorna i Småland, Susilul och Susilul.
Som går ballande och prallande på vilande mun.
Som går ballande och prallande på vilande mun.
Och går du ut på vägarna, du gångandes vän. Ja, går du ut i världen för att söka dig en vän. Där frågar du och spöjer Susilul och Susilul. Var mån i hela världen de bästa flickor bo.
Det är flickorna i Småland. Det är flickorna från mun.
Det är flickorna som varm och blom och lilja och pion.
Ja, det är flickorna i Småland, Susilul och Susilul.
Som går ballande och prallande på vilande mun.
Som går ballande och prallande på vilande mun. Det är flickorna i Småland. Det är flickorna från mun.
Det är flickorna som varm och blom och lilja och pion.
Ja, det är flickorna i skolan, tuttelum och tuttelum.
Som går vallenda och pralenda och vilande mun.
Visst var det en härlig låt, det här med flickorna i Småland. Jag tyckte i alla fall att den var fantastisk och det tycker jag än idag. Så att jag hoppas att ni uppskattar den. I alla fall, jag fortsätter med det här och berättar lite grann hur min fortsatta levnad blev. Och när jag hade slutat skolan så var det ju dags att söka jobb. Och jag slutade ju skolan när jag var 15 år. Och då var det ju så här i Boråsstaden, det är ju en textilstad, det var väl det som var det mest dominerande. Jag står utanför Algots i Borås, det är den största konfektionsfabriken i hela Sverige med närmare 3000 anställda. Vi står 30 grabbar där som precis har slutat skolan. Vi slutar på fredagen och det här var på måndag morgon och då står vi i en kö där och alla vi sökte jobb på Algots på lagret. Och hör och häpna, alla fick jobb. Alla fick jobb. För att det var en enorm omsättning, men framförallt var det ett framgångsrikt företag så de hade behov av mycket. Och lite grann kan man säga att det var väl lite grann beroende också på att ja, Algos var naturligtvis inte det mest välavlönade jobb man kunde ha. Jag tror att jag hade 1,25 i timmen och det var ju inte mycket. Men pappa sa att bry dig inte om det, utan nu jobbar du, du lär dig, du kommer in i det, du får lära dig gå på morgonen. Vi började ändå klockan 6:30 eller vad det var för någonting. Så det var tidig uppgång, men det fanns ingen snack, utan vi hade alltid så att vi var på i tid på jobben. Och där var jag faktiskt 11 månader jobbat på lagret. Sen så hade jag ju tur som jag nämnde i början som vi söndagsbarn har. Så att i maj 1962 kom en granne till mig som var skomakare och jobbade på Domus klackbar. Frågade om jag ville hjälpa till i klackbaren och klacka skor. Och jag som inte är det minsta teknisk tänkte hur sjutton ska det gå, men jag ville ju gärna det. Jag ville framförallt kanske tjäna någon krona mer än vad jag hade gjort. Och sen så skulle jag ju se lite mera folk då genom att det var på Domus varuhuset. I alla fall så det här blev starten för min långa karriär kan jag säga inom kooperationen. Det blev faktiskt 31 år sedan jag var kvar inom konsumentkooperationen. Först då på Domus i Borås som jag var kvar till 1965. Jag hann ju med lite i Borås där. Jag blev fackligt aktiv i Handelsanställdas förbund redan några månader efter att jag börjat på Domus. Och det är klart att det här hänger ihop med arv. Pappa var ju ordförande i textilarbetarförbundet i Borås och ville ju gärna att vi barn skulle syssla med den här typen av verksamhet. Och han var väldigt glad när jag var med och bildade SSU Handels, hette det faktiskt, och i Borås då. Det var bland de första i Sverige som hade det. Och det trivdes jag med. Jag på tal om pappa så har jag på att glömma en viktig sak. Pappa var ju inte nykterist hela livet, utan fram till 1 oktober 1955, denna fantastiska dag, då motboken försvann, så bestämde sig pappa för att han skulle inte ta en droppe till. Och han tyckte inte det var någon mening med längre. Och det var pappas sätt att uttrycka sig. Egentligen kanske inte det bara var berodde på det, men han hade egentligen inte haft problem med spriten. Däremot så hade vi grannar. Min bästa kompis pappa var alkoholist. Och pappa som var då en omtänksam kille, han gjorde så att när han hade smuttat på sin halvliter på lördagen så sparade han alltid så att Arne som han hette fick på söndag morgon en återställare. Och det visste vi ungar om, så att när Arne tittade in vid 9-tiden på söndag morgon, då visste vi att då går vi in och hämtar den här flaskan som farsan hade ställt in i skafferiet och gav den till Arne. Och sen hur de gjorde upp det där, det vet inte jag. Men det var ett sätt för pappa att tänka på andra. Och det gjorde han hela tiden. Och det är någonting som jag högaktar pappa för. Det är lite kul att berätta det, att pappa han blev ju då nykterist 1 oktober och det tog inte mer än 2 år, sedan blev han faktiskt ordförande för Värdan, det är en nykterorganisation i Boråskretsen, och var då aktiv i den i många, många år. Och drack aldrig en dropp till och försökte väl få oss ungar att inte heller göra det. Och det lyckades inte han så himla bra med. Men vi glömde nog aldrig av att farsan såg till så att grannarna hade det bra. Och att vi själva alltid skulle tänka på att vi skulle sköta oss så mycket som möjligt. Det var i alla fall John upp i dagen, tycker jag att jag vill säga. I alla fall då, för att återgå till det här med arbete för min egen del, så fick jag ett erbjudande 1965 att bli tillförordnad chef för skor i Karlskog. Karlskoga, var ligger det? Sa jag till min dåvarande chef i Borås. Jag trodde det låg nere i Skåne. Ja, det gjorde det inte, det låg ju i Värmland. Men i alla fall så började det augusti 1965. Och var tillförordnad i ett halvår som chef för skolan. Och det var en bra tid för mig, för att jag kände att jag blev vuxen på en kort tid. Lärde mig att ta ansvar på ett helt nytt sätt än vad jag hade gjort tidigare. Och det kan ju naturligtvis bero på att jag hade den här tryggheten hemma. Och kanske inte alltid behövde tänka på att jag alltid skulle ha ansvar. Men efter det så fick jag det, tycker jag. 1966, alltså efter ett halvår i Karlskoga, så kom jag till KF skofabrik. Vi hade en egen skofabrik på den tiden, alltså kooperationen, som heter Campbells. Och då hamnade jag på distribution där med inköpsansvar för en varugrupp, det här som man har till skor. Alltså utensilier, sulor och snören och allt möjligt. Och det var ju också ett förtroendeuppdrag som jag trivdes väldigt bra med. Jag hann med att göra den militärtjänsten på I-15 i Borås och var väl inte kanske världens mest den bästa militär, vill jag säga. Utan efter en relativt kort tid så frågade fanjunkan mig, Andersson, skulle det kunna tänkas att Andersson skulle kunna ta hand om märket hanterit här på kompaniet. Eftersom jag vet att Andersson är en handelsman och jag hade ju talat om att marketenter var bland det bästa man kunde bli. Så det bockade jag och så tänkte jag, åh vilken tur man har. Jag måste vara född under en lycklig stjärna. Så det fick jag, och det var ju då inte svårt att vara militär i 10 månader och serva mina kamrater med godis ifrån den här marketentarlådan som man alltid hade med sig när man var ute i skogen. I alla fall så kom jag tillbaka till Örebro efter militärtjänstgöringen, och då hade det bestämts att den här skofabriken skulle läggas ner. Det var ju kris i skobranschen eller fabriken i hela Sverige. Campbells var bland de första som lades ner innan Oscaria gjorde det något år senare. Och då hamnade jag i Stockholm, och då vet jag att mina kompisar i Borås, mina gamla idrottskompisar, sa att Kjell, sa de, skynda dig tillbaka, vi behöver dig i fotbollslaget. Och det hade jag ju bestämt att när jag tar tåget till Stockholm så ska jag bara åka dit och vända och sen åka hem och då komma tillbaka till Borås. Jag lovar er, det tog inte lång stund innan jag ändrade mig. Jag trivdes i Stockholm från första stund och jag stannade kvar och trivdes där och ringde hem till mina kompisar, sa att ni får klara utan mig, jag får spela fotboll i Stockholm och så får ni hitta någon annan som spelar där jag brukar spela. Så, att det, så gick det till när jag kom hit 1966. 67 var vi framme då. Jag var inte så himla länge på kooperationen och KF centralt, utan jag fick anställning som chef på skor i Täby, Domus Täby, som var ett nyöppnat varuhus på den tiden. Och samtidigt som jag fick ett personalansvar där för cirka 50 personer, och det var ju också inspirerande och stort för mig att få ett så stort uppdrag. Så att jag tänkte att jag måste skärpa mig lite grann när det gäller utbildning, för den här folkskoleutbildningen jag hade, den var nog inte mycket att hänga i julgran. Så att jag började läsa lite grann genom brevskolan. Det var kooperationens svar på NK och NKI, som det hette, de här som hade annat. Och då läste jag företagsekonomi och ledarfrågan. Och det kan jag säga att jag har haft mycket nytta av livet. Och kan jag ge ett tips till alla er som lyssnar på det här. Det är aldrig för sent att lära. Aldrig. och jag var ju i och för sig då inte så himla gammal, men jag fick hålla på med det i ett par, tre år och kände att jag blev bättre som människa. Jag förstod samhällsfrågor mycket, mycket bättre genom att jag kunde lite mer. Så det kändes bra. Så här är det. Och sen var jag där då ett tag, och den 15 november 22:15, vad tror ni hände då? Då träffade jag en tjej som heter Eila. Jag träffade henne på Malmen, det här stället som man gick och dansa på. Det var rätt så poppis på den tiden. När jag såg henne, och hon såg inte mig, så sa jag till min lillebror som var med att hur du, den tjejen där den nog blir. Det var alltså min lilla klick då. Klicket som man får. Och jag kände direkt, och det blev. Och det blev så att Eila och jag, vi blev ett par. Och vi gifte oss 71 och har två grabbar tillsammans. Stefan som jobbar på bank idag och Magnus bagare sedan 25 år tillbaka. Så att det är också den naturen att allting har funkat bra. Och när jag träffade Eila så var det ju fantastiskt bra. Och ytterligare då med hemma ansvar kändes ju att jag måste nog bli den här. Kan inte vara en bachelor boy hela livet. Jag hade ju haft några år där, men det gick över. Vi var kvar i Täby till 1974 och då kom vi hela familjen till Bollmora. Och Björkbacken flyttade vi in. När jag nämnde för folk i Täby att jag ska flytta till Bollmora så trodde de att det var ju något ställe som låg så långt ifrån verkligheten så det kan inte ens vara möjligt att det finns något sånt. Men jag ska med i alla fall lycka till. Och jag som då hade fått en anställning på det nya varuhuset som skulle öppna i Domus Bollmora här i november, så kändes det som i alla fall också som en utmaning. När vi kom till Björkbacken så kände vi oss hemma direkt, och precis som jag kände när jag kom till Stockholm så vet jag att jag sa till Eila efter att ha besökt Nyfors. Jag var nere i Nyfors och tittade. Här du Eila, här flyttar vi aldrig ifrån. Här kommer vi att trivas bra. Hur kan du veta det, säger Eila. Jo, det kan jag säga att det känner jag. Och jag tror att det är också bra för våra barn att de får en stabil uppväxt och de behöver inte flytta med mig land och rike runt. Vilket jag hade trott innan att jag skulle göra. För det var en del av karriären inom kooperationen. Att man skulle flytta efter 3-4 år. Men jag bestämde mig, jag flyttar inte. Då får jag jobba någon annanstans, men familjen ska inte flytta. Och det är också glad för att vi valde det. Vi har trivts väldigt bra. När vi öppnade det här varuhuset så skulle det anställas personal, och det var jag tillsammans med varuhuschefen Arne Johansson. Vi hade 300 platsansökningar för ett 50-tal jobb, alltså 50-tal jobb på specialvaruavdelningarna. Livsmedelspersonalen var egentligen redan tillsatta, för vi hade en Konsumbutik där Synsam ligger idag i centrum. Säkert att några som lyssnar känner igen det. Och de fick naturligtvis jobbet på Domus varuhuset eftersom Konsumbutiken skulle läggas ner. Men det var otroligt tufft att välja 50 personer av 300. För att det var så på den tiden att Bollmora och Tyresö var ju Sveriges barnrikaste kommun. Och det var ju många som hade gått hemma och längtade efter att få ett fast jobb. Men tyvärr, vi kunde inte anställa andra. Men 50-talet och de allra flesta var Tyresö. Bor som fick arbete i vårt varuhus Domusbor. Jag minns ju som igår hur det var när vi öppnade den 14 november 1974. Det regnade som bara den ute, och på den tiden fanns det ju, då var det ju, en bron var ju öppen, så det var ju störtregn utanför, och framförallt så regnade det in i våra lokaler. Vi hade 5 strömavbrott den här dagen. Och massor med folk, det var ju så att det kändes som panik, men på något sätt så förflöt det och det gick bra. Men det var i alla fall en premiär som jag aldrig kommer att glömma. Varor som sådan blev ju väldigt populärt, och det berodde ju för det fanns det mesta för de flesta. Det var barnavdelning, det var skoavdelning, det var herravdelning, det var husgerådsavdelning, radio, tv, och vi hade delikatessavdelning och allting. Så det var ett varuhus som var väldigt välbesökt och mycket framgångsrikt. Vi var en av Sveriges mest framgångsrika domusvaruhus på den tiden. På den tiden så fungerade det så att barnbidraget delades ut 4 gånger om året. Man fick barnbidrag en gång i kvartalet Och då var det fest i Bollmora. Då var vår restaurangavdelning knöka full, man kan säga. Det var alltid den 21 om den nu infällde på en vardag som var det. Och då var det fest i hela Bollmora. Och det är också sånt som man tycker är kul att berätta. Och många som idag man träffar säger att de kan aldrig glömma Domus restaurangen. Det är väl inte utan att man saknar den tiden. När jag i alla fall skulle sluta 1978 så ville jag då göra ett slag för någonting som jag tycker är viktigt. Och det är att tjejer måste vi kämpa för. Och jag känner att jag försökte göra det så mycket som möjligt. Och då hade jag en låt som jag tänkte spela för er nu som ni känner igen från den här tiden. Och den är så här: Och tjejer, vi måste höja våra röster för att höras. Det var min önskelåt och mitt tack för de åren jag hade haft i Domus Bollmora.
Varför har tjejer så tunna röster? Varför har tjejer så svårt att höras? Och vad gör en tjej som vill prata när alla ropar?
Vad säger hon?
Vad viskar hon om?
Ni hör inte.
Men snacka lite högre.
Ska en tjej sitta tyst, va?
Jaha, då ska vi se. Jag hoppas att ni tycker att den här låten med tjejer kändes bra. För mig som sagt var kändes det väldigt bra. I alla fall, tiden som sagt var tog ju slut där på Domus Bollmora. Och jag fick ett nytt erbjudande att bli mer eller mindre varuschef i Domus Skärholmen. Och det var ju en liten bit att åka och jag hade ju ingen bil på den tiden. Utan det var att åka kommunalt. Det tog en och en halv timme i varje riktning. Men jag gjorde det. Och var där i 2 år och det var en erfarenhet som var faktiskt lite annorlunda än jag hade upplevt i Bollmora på Domus. Där var det lite tuffare, vi hade väldigt mycket problem med snatterier, vi hade väldigt mycket problem med andra saker och folk var inte riktigt så kärvänliga, beroende naturligtvis på att många var mer anonyma med varandra där än vad man var i Bollmora. I Bollmora tyckte jag att alla kände varandra, det gjorde man inte själv, men trots det så när jag hade varit där i 2 år så tyckte jag när jag lämnade Domus Skärholmen att det hade också varit en fin tid, och jag hade också fått kunskap om att det är inte så att alla människor har det inte lika enkelt. Det var många där som hade rätt så knepigt, kan jag berätta, som jag mötte av olika anledningar. Så att det, jag sätter värde på den tiden. Och som varuschef så fick man ju lite speciellt. Jag lyftes väl lite grann i min egenskap av anställd inom kooperationen, tycker jag. I alla fall så blev det så här att mitt drömjobb dök upp september 1980. Då mötte jag en person som är på Centralen i Stockholm som säger: "Hör du Kjell, jag har hört att du ska bli chef på pub skoavdelning." Och det hade jag ju drömt om att få det jobbet. Men vadå då, säger jag, det har jag inte hört talas om, för jag kom precis från semester. "Jo, men alla säger att du ska ha det jobbet." Då blir det ju så att det var en söndag kväll, jag ringer till pub på morgonen och säger till du, "Är det ledet till det jobbet?" "Nej, tyvärr, det är redan tillsatt." Men de kände igen mig, så "vi återkommer till dig." Och så gick det 3 dagar och så ringde de: "Hör du, det är klart nu, du får det jobbet." Oj då, tänkte jag, det var inte dåligt. Så jag fick det jobbet, och det var lite speciellt så tillvida att pub skoavdelningen var den näst största skoavdelningen i hela Sverige. Och det visste jag om, eftersom jag hade då hela tiden höll på med skor sen jag började i Klackbarn i Brå, så hade jag alltid haft en finger med på skosidan inom kooperationen. Även de alla andra sysselsättningar, så skor var min grej. Så det kändes väldigt bra. Och då i alla fall så kan man säga att jobba på pub och ha 48 anställda, och det var ju lite speciellt. När man var mitt i city och man fick vara med om allt som hände där. Pub var ju ett välbesökt varuhus på 80-talet. Inte så lika mycket idag tyvärr, men så är det ju. Tiden förändras och vi är med den. Jag trivdes bra där, så att det var helt okej. Sen fick jag 1988, efter 8 år på pub, ett erbjudande om att bli ansvarig för skor inom hela Stockholmsregionen för alla kooperativa enheter. Och då blev jag lite centralplacerad, kan man säga. Så att jag fick åka runt till 22 skobutiker och i stort sett hälsa på dem en gång i veckan allihop och försöka få det att gå ihop. Och det var trevligt, lite annorlunda, och då var jag tvungen att ta körkort, och det gjorde jag 1989, tog jag körkort, för jag hade inte klarat det jobbet om jag inte hade haft en bil att köra runt med. Kort om det, jag stannade kvar till 93, och då var det så att då var kooperationen i ett läge där man köpte butiker och hade köpt olika, bland annat hade man köpt Vedins skor som fanns i Tyresö centrum ett tag, och jag hade lite hand om dem också. Men på något sätt så kände jag att det var nog inte riktigt min grej. Jag tyckte nog att nu får det nog vara bra med det här med skor. Jag måste kanske hitta på någonting annat. Och då hade jag sett en tjej på tv som hette Anita Roddick, grunden till The Body Shop. Och hon hade idéer som passade min person väldigt väl. Hon var väldigt human. Hon tyckte att när man driver affärer så ska man inte hålla på inom kosmetikaområdet att testa på djur. Man ska värna om naturen och man ska ha ett socialt engagemang. Alltså hjälpa andra när man har möjlighet till det. Och det tyckte jag passade mig bra. Så jag sökte att öppna en bodyshop-butik i Tyresö centrum. Och det så blev det faktiskt. Att slutet på september 93. Så öppnade jag och Eila Body Shop i Tyresö centrum. Och det berodde ju på att Eila är som jag precis likadan när det gäller framförallt det här med socialt engagemang som vi tycker är viktigt. Naturligtvis också miljön och det andra är viktigt, men framförallt socialt engagemang tycker vi är viktigt. Och vad är det för någonting då då? Ja, det kan ju vara till exempel att man hjälper de som bättre behöver det ute i världen. Man gör schyssta affärer, man ser till så att det inte är barnarbete överallt och sånt där, och ingenting som vi sysslar med. Utan de etiska och moraliska företag som jobbade med vårt jobb, de var välkomna, de andra var inte välkomna. Och det tyckte vi var bra. Så det kändes väldigt bra. Och då i det här sammanhanget kan man säga så att hade inte Eila varit med, då hade det inte blivit någon body shop i någon längre tid. Jag hade aldrig klarat det jobbet utan henne. Och det berodde naturligtvis på att det som är innandömet, alltså sälja kosmetik och sminka tjejer, plocka ögonbryn sånt, det var ju inte riktigt min grej. Putsa skor var jag bra på, men det här med sminka, det var inte. Men Eila var ju så att hon sa att du Kjell, du behöver inte orolig. Du kommer att klara det bra. Du snackar, jag jobbar. Och det är väl så det har varit under alla dessa år. Och det har ju fungerat otroligt bra. Jag skulle kunna berätta otroligt mycket om den här perioden i Body Shop i Tyrecentrum när jag stått och hälsat på folk. Och varje dag har jag haft någon glädje med sig. I alla fall så är det så att jag har själv någon visdom här som jag använder mig av och som jag också har försökt att delge många av kunder och de besökare som jag har träffat. Och det är, försök att göra minst en god gärning varje dag, då blir du glad. Och varför säger jag det? Jo, väldigt många frågade mig så här, hur kan du vara så glad jämt när du står ute och hälsar på folk? Och då svarar jag ofta med att jag försöker vara schysst mot mina medmänniskor. Men det är också så att det är faktiskt enklare att vara glad än att inte vara glad. Så det delar jag gärna med mig. Ja, mina vänner, det här går mot sitt slut. Jag har i alla fall begåvats med, eller vi har begåvats med två barnbarn, mina och Oliver. Och det är också en fantastisk gåva som vi har haft mycket kul tillsammans. Och gör, de bor ofta hemma hos oss över helger och så vidare och det känns väldigt bra. Vi tycker att vi, både Eila och jag, Eila jobbar ju fortfarande som tolk. Jag är ju nu den här gamla bachelor boy nästan igen fast som pensionär då. Men att vi då är väl förberedda för vårt nya liv som pensionärer med de nya utmaningar som finns. Och jag skulle vilja avsluta det här sommarprogrammet med en låt som jag tycker är fantastisk. Och det är ju Afzelius, En sång till friheten, som säger så mycket om varandra. Ha en trevlig, fortsatt fin sommar.
Det ni nyss hörde, det var Kjell Anderssons sommarprogram